Då är jag i Gamla stan igen för att leta efter Åke. Vad fan är han? Kan man ju undra.
Jag hade fått ett uppdrag av en amerikansk journalist och hittade en man vid namn Åke.
Åke.
Det enda jag visste om Åke var att han hade arbetat i butiken Caravan of Art i Gamla stan under början av 70-talet.
The address is Storkrikobrinken, number 5.
Men min uppdragsgivare Yudhidit Bhattacharjee vägrade säga varför vi letade efter Åke.
But it was such an interesting incident.
Självklart trodde jag därför att vi var något stort på spåren. En politisk skandal. Eller en spionaffär.
En överstelöjtnant vid flygstaben som misstänks för grovt spioneri nekar. Han bara gick ett ärende åt en annan på posten.
Varför hade en affär i Gamla stan annars blivit så intressant för en amerikansk journalist som skrivit om just spioner mer än 40 år senare?
Han kände sig jagad och rädd.
Ja, han blev hotad med Kalashnikov och skulle någon sorts skenavrättning.
Det här är en historia om hemliga agenter och smugglare som sträcker sig från Gamla stan till Kabul i Afghanistan.
Orientaliska antikviteter.
Och det slutar med en väska full av pengar.
Då skulle de betala 100 000 då, eller vad fan? Ja, 100 000.
Du lyssnar på Karavan, mannen utan spår, del 2, överdosen. Jag heter Axel Winqvist och nu fortsätter berättelsen.
Då har jag affischen från Karavan här framför mig. Den är så jävla snygg. Det står orientaliska antikviteter i jättefin handstil. Så är det ett smycke målat ovanpå. Och så står det då de här namnen då. Lars och Ulf. De bor halva året i Kabul i Afghanistan och halva året här i Stockholm.
I slutet av förra avsnittet så nådde vi ett genombrott. På Eddies loppis i Gamla stan fick jag tag i ett gammalt reklamblad från Caravan. Och på det stod det två namn, Lars och Ulf.
En ny orientalisk affär har öppnat i Gamla stan av två unga män, Lars och Ulf.
Det var alltså Åkes kollegor och arbetsgivare som det handlade om. Om någon av dem var i livet kunde de säkert berätta något om Åke och vad det var han hade gjort. Jag tog en bild på posten och skickade den till min amerikanska uppdragsgivare Yudhidit Bhattacharjee i Washington. Bara en stund senare så ringde han upp.
Hey Axel, I just got your email with the poster. It looks really cool, you know, and it gives me a bit of a sense of what this place must have been like.
Did you see the description with the names?
Jag upplyste Yudhidit om att det fanns en liten text på affischen med två namn, Lars och Ulf.
Say those names again.
It's Lars and Ulf.
Okay, so it's like L-A-R-S is one name and U-L-F, Ulf?
Yeah, that's right.
Överraskande nog visade det sig att Yudhidit redan lyckats ruska fram de där två namnen.
You know what, I did come across these names.
Han hade fått hjälp av en svensk granne i Washington som kontaktat Bolagsverket och fått tag i registret.
She helped to find the old registration for the shop. And that one had the names of the owners, and that's the owners, you're right. So we're on to something.
Jag undrade varför Judith inte berättat att han hade namnen. Hade han velat testa mig för att se hur långt jag kunde komma utan hans hjälp? Ja, i vilket fall, kanske kunde de här två personerna, Lars och Ulf, leda oss vidare till Åke. Om han nu arbetat i deras butik så borde de känna till var han tagit vägen. Jag frågade ännu en gång varför vi letade efter Åke. Vad handlade egentligen den här storyn om? Och varför var den så viktig för Yudhidit?
You know, I will tell you, I promise, but I just, you know, let's try and find him first, because you know, this is a really important story for me. I've been working on it for the last few years, in fact. And I don't want to disclose more than I have to.
Villa på.
Thanks.
Och jag tänkte att om Yudhidit nu har arbetat på den här storyn i åratal så måste den ju vara hur stor som helst. Ja, om det inte är något riktigt intressant så lägger man inte så mycket tid på det. Återigen började jag drömma om ett stort avslöjande. om ryska spionaffärer.
Мы находимся здесь уже несколько дней, сказал Улов Пальме.
Sometime in 1998 he came up with a plan that he was going to steal American secrets to hostile governments.
Sen skickade Judith över en bild på mejlen. Ett gammalt gulnat register från Svenska Bolagsverket. Här stod det så här.
Nu ska se här. Anmälan innehåll den 26 november 1970. Ulf och Lars, båda i Stockholms kommun, ämnar därmed adress Storkyrkobrinken 5, idka import- och exportrörelse samt handel i bolag under firma Caravan of Art. Okej, och så står det deras namn här och deras personnummer.
Det hela verkade nu ganska enkelt. Om Ulf och Lars fortfarande var i livet var vi väldigt nära att hitta Åke. Jag bestämde mig att så fort jag vaknade dagen därpå skulle jag försöka leta reda på dem, Lars och Ulf. Men samma kväll började jag göra research om Afghanistan. Ja, jag hade fått reda på att killarna från Caravan of Art varit där i början av 70-talet som det stod på postern. Kanske fanns det något uppenbart som jag hade missat. Så jag gick in på YouTube och kollade på olika dokumentärer som handlade om Afghanistan. Och jag blev faktiskt rätt förvånad. Mina fördomar om Afghanistan kom rejält på skam.
Ab Mitte der 60er Jahre reisten hunderttausende junge Leute aus dem Westen Richtung Asien, auf dem Landweg über Afghanistan. Die afghanische Hauptstadt Kabul war einst ein Paradies der Hippies.
Dokumentären var på tyska. Det var ett tv-program från kanalen Welt som hette Förlorenes Paradis, das Kabul der Hippies. Som tur var den textad så jag förstod vad de sa. Dokumentären handlade om att Afghanistan under 70-talet varit ett populärt resmål för hippies.
Vi är från Kandahar nach Kabul med en buss gefahren.
Man började i Turkiet och reste genom Iran, Irak, Pakistan och sen Afghanistan för att slutligen ta sig till Kathmandu eller Indien. Den här resan kallades för The Hippie Trail, hippievägen. Men det var inte bara äventyret som lockade med The Hippie Trail. Det var även droger.
Där standen de och sagten haschisch, haschisch.
Det verkade ha gått ganska vilt till i Afghanistan under 70-talet. Det fanns flera klipp på hippies som rökte från stora afghanska pipor eller som låg utslagna på madrasser i vad som tycktes vara heroinrus.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
På YouTube hittade jag flera videos om Afghanistans historia med cannabis och heroin. Landet hade varit en stor producent sedan 70-talet. Där det funnits gigantiska cannabisodlingar och stora valmofält med tusentals röda blommor som användes till opium som sen blev till heroin. Opium och hasch smugglades ut ur landet och såldes vidare till väst. Under 60- och 70-talet hade det funnits ett sällskap i USA som kallade sig för Brotherhood of Eternal Love. Det här sällskapet trodde att världen skulle bli en bättre plats om användandet av LSD blev mer utbrett. Så de sålde LSD billigt eller så gav de till och med bort det gratis för att folk skulle börja bruka det i så stor utsträckning som möjligt.
To turn on you have to have a key to get in touch with the neurological sensory.
Och för att finansiera framställningen av LSD så sålde de andra droger, bland annat hasch, importerat från Kabul. Ja, så sent som 2009 så dömdes en före detta medlem från brödraskapet för att under 70-talet ha smugglat hasch till Kalifornien från just Kabul. Jag tänkte, kanske fanns det något här? Letade Judith Batashachi efter Åke för att han haft något att göra med hippie-maffian under 70-talet? Ja, hade han varit en av dem som reste till landet för att göra sig en förmögenhet på smuggleri?
Nu är klockan snart 2:30, så det kanske är dags att sluta titta och gå och lägga sig.
Morgonen därpå vaknade jag ganska sent. Nu var det dags att försöka ta reda på vad det var som egentligen hade hänt med Åkes arbetsgivare, ägarna till Karavan, Lars och Ulf. De fanns varken på hitta.se eller Eniro. Men jag hade deras personnummer, så jag kunde ringa till Skatteverket och folkbokföringen.
Välkommen till Skatteverket. Här beskriver du kort ditt ärende så blir du kopplad vidare. Beskriv nu ditt ärende.
Hitta information om folk som lever eller är döda.
Bouppteckningen, Thomas.
Ja, hej Thomas. Jag heter Axel och jag skulle bara vilja kolla två personer om de finns i era register, om de lever eller är döda. Då ger jag bara personnummer då, eller?
Ja.
Precis. Den första är då, då ska vi se, det är Ulf.
Den första stora besvikelsen kom fort.
Ja, det finns en registrerad bouppteckning från 2010 där.
Okej, så det betyder att han gick bort 2010?
2010-06-19 gick han bort.
Ulf var död.
Okej, tack så mycket då. Okej.
Det kändes konstigt nog lite sorgligt. För i mitt huvud hade han redan hunnit bli så levande. Jag hade sett honom framför mig som en ung, livlig man med äventyr i blicken. En hippie i Gamla stan.
Då ska vi se här, då har jag ett till och det är Lars. Han har personnummer 48.
Jag förberedde mig nu på att mannen från Skatteverket skulle säga samma sak om Lars.
Nej, inga träffar. Det verkar vara någon annan person.
Men det fanns inga som helst uppgifter om Lars hos folkbokföringen.
Det personnumret finns inte. Det är inget felaktigt personnummer, men det finns inte i folkbokföringen.
Konstigt nog visste de inte om han hade någon adress, om han var död eller levande. Det var som att han var ett spöke. Jag behövde hitta Lars om jag skulle ha en chans att hitta Åke. Ja, hur skulle det gå till? Som tur var presenterade Skatteverket en möjlig förklaring.
Det är någon person som gick bort för länge sedan möjligen då.
Okej, aha, så ni har inte dem, eller hur funkar det då?
Det är 2001 i juni.
Om Lars hade avlidit för länge sedan så fanns hans bouppteckningar alltså inte kvar hos Skatteverket. Uppgifter om folk som dött innan 2001 förvarades nämligen på stadsarkivet.
Ja, okej, så då får jag kolla där helt enkelt då.
Ja.
Ja, men du, då tackar jag så mycket för hjälpen då, så får jag önska dig en trevlig dag. Tack så mycket. Hej då.
Tack. Hej.
Ja, nu är jag på Kungsklippan i Stockholm där stadsarkivet ligger. Det är en rätt speciell plats. Man tar hissen upp från rådhusets tunnelbana, så hamnar man liksom på en platå som känns lite så här off. Det ligger hus, bostadshus och sådär, men det är ett sånt område som man kanske inte är så ofta vid.
På håll ser det inte ut som en jättestor byggnad, men bakom fasaden döljer sig mycket mer. Här finns 7 källarvåningar med stora magasin som sträcker sig ner i berget på Kungsklippan.
Hoppas vi kan få fram någonting om Lars.
Våning efter våning med arkiverade dokument finns här. Brottsregister från medeltiden, skolbetyg från 90-talet och beslut om fosterhemsplaceringar. Varje dokument innehåller en livshistoria. Och jag visste ju vilken jag letade efter.
Trycker på räck då.
Ja, härligt.
Jag blev visad runt av Peter Salomonsson, arkivarie på Stadsarkivet.
Nu ska vi ner i magasinet, eller magasinen som vi har här på Stadsarkivet Kungsklippan.
Jag hade bett Peter att ta fram allt material som handlar om Lars. Och nu lödde han mig ner för trapporna i arkivet. Vi kom ner till ett av magasinen som var fullt av bokhyllor med tjocka pärmar.
Och nu är vi då inne i magasin 2. Som jag sa, varje magasin har sin huvudtyp av handlingar. Och här i magasin 2 så är det mycket bouppteckningar.
Peter ledde mig fram till en av de där tjocka pärmarna. Och så började vi tillsammans bläddra.
Och då tittar vi den här bouppteckningen och då ser vi just att vi har träffat rätt. Det rör då den här Lars och vi ser här då att han avled den 13 mars 1977.
Ja, det kom inte som en chock att Lars var död. Men jag hade inte förväntat mig att han dött så väldigt ung.
Du ska se, han var inte ens 30 år då när han dog.
Nej, precis. Född...
1948, den 3 november.
Ja, precis.
Så död, ja, så 29 år gammal.
29 år, han var inte gammal, nej.
Peter läste upp det som Lars efterlämnat sig. Det som utgjorde hans arv. Det var inte särskilt mycket.
Det står att han har då 2 stycken sängar med sängkläder, då 1977 värda 200 kronor. Ett lågt bord, 50 kronor. Vi får också veta att han har köksutrustning, bland annat en elkaffekokare. Och han ägde en bil, en Audi 100 SL, 1975 års modell.
Ganska ny bil då.
Ja, precis.
Jag hade till på den där Audin. För på posten från Caravan hade det ju stått att Lars och Ulf kört runt i Afghanistan i en Land Rover. Kanske värt att lägga på minnet, tänkte jag. Bland Lars ägodelar fanns också flera saker som mycket tydligt visade att han varit med och drivit Caravan.
4 stycken orientaliska kuddar värda 400 kronor. 3 mattor och så vidare och så vidare.
Det är väldigt spännande att det står orientaliska här. Just eftersom han arbetade ju då i en butik som sålde och importerade orientaliska mattor. Liksom.
Ja,
men det är lite intressant att de nämner det.
Jag tänkte på all tid som gått sedan Lars dött. Så mycket liv som han inte hunnit uppleva.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hela 80- och 90-talet. Stora händelser som Palmemordet, fotbolls-VM 94, Irakkriget, 9-11. Ja, världsomspännande händelser, men också allt annat. Det lilla livet, familj och barn, vänskaper. För Lars stannade tiden i slutet av 70-talet när hans lägenhet tömdes på ägodelar.
2 stycken orientaliska väggbroderier, en spegel med ram, en stereo, 50 stycken LP-skivor, prydnadsföremål, kläder, elkaffekokare.
Men det var inte bara ägodelar som stod listade i bouppteckningen. Här fanns även en förteckning över Lars tillgångar och skulder.
Sen då så är det en person här som har en skuld till Lars Otto på 10 000 kronor.
Det visade sig till exempel att Ulf von Caravan var skyldig Lars 10 000 kronor. Det är mycket pengar på den tiden. Kanske var det Lars som lagt ut för butikslokalen, för de första hyrorna eller mattorna som de köpte i Afghanistan. Men under kolumnen skulder upptäckte vi något som stack ut och som till och med fick Peter att haja till rejält.
Då ser vi här bland skulderna att från utrikesdepartementet, rättsavdelningen, konsulära enheten, så har det skett en hemtransport från Kabul av Lars Stoft. Och där förstår man ju då att han bör då ha avlidit utomlands i Kabul.
Right, okay.
Ja, precis.
Det visade sig alltså att Lars hade dött i Kabul, i Afghanistan. Det fanns en skuld från utrikesdepartementet som transporterat hem Lars Stoft i priset av 5 000 kronor. Bara 29 år gammal hade han alltså gått bort. Vad var det som hade hänt?
man hajat till att han var så ung och att han då inte fick något barn, utan man får ju framför sig att det är någonting som är ganska tragiskt. Han har varit i Kabul av någon anledning och har avlidit där liksom mitt i livet.
Kan man av den här någonstans utläsa liksom vad han dog av, varför han gick bort?
Nej, det kan man inte utläsa av bouppteckningen.
Peter sa att om jag ville ta reda på dödsorsaken så fick jag gå till kyrkan och titta i kyrkoböckerna. Men det fanns ett kanske snabbare och mer intressant sätt att ta reda på hur Lars hade dött. Nämligen att kontakta hans arvinge som stod med i bouppteckningen.
Här förstår man ju då att Lars när han dog fick ju inga barn. Utan då blir det helt enkelt föräldrarna som ärver honom och då brodern.
Den brodern skulle jag ju kunna hitta då.
Absolut.
Ganska lätt.
Jajamän, du får ju dessutom ett personnummer på honom. Det är inte alltid man får det, men här har vi lite tur.
Ja, det visade sig att Lars lillebror arvinge fortfarande var i livet. Det var en man vid namn Håkan. Jag kollade upp honom snabbt och han fanns till och med på hitta.se med nummer och allt. Ja, det var en fullträff. Nu hade jag namnet på en person som förhoppningsvis kunde vittna om Caravan. Ja, som kanske till och med kunde säga något om Åke. Det var ett nytt spår som kunde leda oss vidare. Jag säger hej då till Peter på Stadsarkivet.
Lycka till!
Vi gick upp för trapporna och väl ute i den friska luften såg jag hur husen tornade upp sig på Kungsholmen. Jag tänkte att bakom varje fönster fanns en människas hem och i varje människa fanns en berättelse. Lars hade levt ett kort liv, men det var säkert fullt av spännande ögonblick. Resorna till Afghanistan och turerna med den där Land Rovern genom öken och berg. Hade även Åke suttit där i baksätet med sin kappsäck och blickat ut över det torra landskapet? Hade han köpslagit om mattorna och smyckorna som importerats hem till Sverige? Handlade de med opium mot Brotherhood of Eternal Love? Eller fanns det kanske till och med något ännu allvarligare i karavankillarnas berättelse? Det var de här tankarna som snurrade i mitt huvud. Så jag ringde till Yujiji till Washington.
How are you doing? How's our search going?
Well, I went to the city archive yesterday and...
Jag berättade för Yujiji att båda ägarna till karavan var döda. Och att Lars hade dött i Kabul.
Really? Well, that means Lars died really young. How did he die there?
I don't know, because the cause of death wasn't...
Det här tycktes intressera Yujigit, så jag frågade om dödsfallet hade något att göra med storyn han letade efter. Men han var som vanligt väldigt kryptisk.
I wouldn't rule out any connection.
Jag sa att ett nytt möjligt spår var att kontakta Lars bror, som fortfarande var i livet.
That would be a very interesting prospect.
Yujigit tyckte att det lät som en bra idé.
Thanks.
Och ville på. Och efter vårt samtal så ringde jag till Lars bror, Håkan. Han blev ganska förvånad när jag sa att jag var en journalist som undersökte Caravan of Art. Men när jag lyckats förklara vad det hela handlade om visade han sig mycket hjälpsam.
Regnar som fan.
Han bjöd hem mig till sitt radhus i en vacker förort i västra Stockholm, där han bodde tillsammans med sin fru.
Jag är på väg hem till Håkan som är bror till Lars som var en av killarna som drev karavan. Jag hoppas att Lars kanske kan berätta någonting om sin bror och framför allt att han kanske kan berätta någonting om Åke.
Jag var oerhört förväntansfull när jag satte mig på spårvagnen. Det regnade den dagen och jag hade lite svårt att följa kartan på telefonen eftersom det var så blött.
Följa den här pilen.
Men till slut hittade jag fram till radhuset och med en mycket nervös hand knackade jag på dörren.
Mm. Ja, men mitt namn är Håkan och jag är lillebror, eller var lillebror till Lars som var en av delägarna till Caravan of Art. Jag var 4 år yngre än honom och vi växte upp tillsammans.
Håkan hade svarta glasögon och mörkt hår. Nej, jag såg inte ett enda grått hårstrå på hans huvud. Vilket måste vara ovanligt för en man i 70-årsåldern. Håkans fru Åsa bjöd på en hembakad äppelpaj och kaffe. De var trevliga människor och Håkan verkade ganska nyfiken på varför jag kommit dit för att prata om hans avlidne bror
och butiken Caravan of Art.
Har du sett honom?
Nej, jag skulle gärna vilja göra det.
Ja. Åsa, kan du hämta den där bilden på Lasse vi har? Den där bilden på Lasse som vi har, kortet som vi har. Som Alexander blev rädd för på landet när han stod på när han skulle sova i det här rummet. Vad är det för gubbe? Vad brukar du säga, Åsa? Du tyckte att han var lik... Han är en pappas släkt, precis. Exakt. Där var Lasse.
Det var ett svartvitt fotografi av Lasse, eller Lars. Och jag kunde förstå varför ett barn blev lite rädd för bilden. Lars hade något sorgset i blicken. Men i övrigt såg han ut som en ung, stilig kille med långt hår och vit skjorta. Håkan hade burit sin brors berättelse med sig hela livet. Så vad var det egentligen som hade hänt i Kabul? Och visste han något om Åke? Ja, vi bestämde oss för att ta det från början.
Han var en...
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Inbunden typ som var duktig i skolan, hade många kompisar och började plugga sen då efter gymnasiet och började plugga statistik på Stockholms universitet.
Håkan och Lars hade växt upp i ett ganska välbeställt hem på Kungsholmen. Deras pappa arbetade som direktör för ett sjukhus. Och till en början verkade det som att äldste sonen Lars också skulle bli en välartad man.
Han var inte så mycket av hästar. Han red mycket.
Han började plugga statistik på universitetet. På fritiden höll han på med hästar. Och han hade många kompisar. Men sen hände något.
Sen träffade han då Ulf. Vid 20-årsåldern skulle jag tro. 19-20-årsåldern. Och det var ju de två som kom på det här med antika mattor ifrån Afghanistan bland annat. Då. Så att jag skulle tro att han kanske var 20-22-årsåldern när de startade det här.
Lars träffade Ulf och drogs in i ett helt nytt umgänge. Det blev starten på ett spännande men ganska kaosartat liv. Lars började resa till Afghanistan och tillsammans med Ulf öppnade de butiken Caravan of Art.
På något sätt så kände han sig hemma i den där kretsen med Uffe och det där gänget. Mer än med sina gamla studentkompisar från gymnasiet som han då tappade kontakten med. Jag tror att de hade ett dagdrivarliv där de jobbade i affären genom att de satt där och de sålde väl några mattor då och då. Och sen så åkte de till Afghanistan och köpte upp och sålde och så här. Men jag tror att det var inget strukturerat liv.
Håkan mindes Caravan ganska väl. Han kunde beskriva de låga möblerna, sittpuffarna som fungerade som stolar och antikviteterna som hängde på väggarna.
Låg i gatuplanet ju på vad heter gatan nu då?
Stor kyrkobrinken
högst upp där i backen. Där inne så låg det massa kuddar och hängings, såna här antika grejer och mattor. Och sen så satt man på kuddar där inne. Sen hade de ett litet utrymme bakom med någon sorts draperi för, tror jag. Jag var nog där någon gång i veckan minst alltså, det var jag. Och med, de var ju äldre än mig de flesta då, som jag var 4 år yngre än Lasse. Och Lasse var ju yngre, 4 år yngre än Uffe. Men det var ju sådana här som inte var ovanligt på den tiden. Det var ju de här hippies typen musik, man gillade musik, och det gjorde jag också.
Ja, Caravan var en speciell plats i en ganska speciell tid. Ungdomsrevolten hade dragit igång några år tidigare och nu spred sig nya ideal bland unga människor som Lars och Ulf. Killar lät håret växa. Man försökte göra upp med sina föräldrars borgerliga konventioner. Varför gifta sig och knega som en vanlig svensson när hela världen fanns att upptäcka? Och det var de tankarna som hade fört Lars och Ulf hela vägen till Afghanistan.
Jag tror inte att de levde så sunt där, om man säger så, där nere. Utan det var väl ett gäng som höll till där som inte kanske hade de skötsammaste vanorna.
På vilket sätt då?
Nej, men jag tror det var mycket knark. Absolut var det. Och Afghanistan förknippar man ju med knark. Opium och hasch och sånt. Ju. Så att det tror jag var inblandat, absolut.
Där stannade de och sa haschisch.
Ja, på ett sätt var karavankillarnas hippieliv i Afghanistan ett äventyr. Men det fanns också en mörk baksida.
Vi vet inte riktigt hur det såg ut för resten av gänget. Men för Håkans bror Lars så blev drogerna tyngre.
Var det liksom heroin då?
Han hade missbrukat heroin, absolut, under lång tid. Ja.
Under många år kämpade Lars mot sitt missbruk. När han reste iväg till Afghanistan på det som skulle bli den sista resan var han egentligen fri från missbruket.
Han var väl befriad ifrån det där knarket när han åkte dit, men sen så mådde han väl inte bra då.
Lars tog sig undan från Ulf och de andra och försvann hem till en kompis som han lärt känna i Kabul.
Och Lasse hade försvunnit då på kvällen för att han mådde dåligt, och sen hade de hittat honom då hos den här kompisen då, död då. Ja.
Dödsorsaken var en kombination av sömnmedel och heroin.
Och sen hjärtstillestånd då, och så kom han för sent till sjukhuset.
Det var Håkans pappa som såg till att askan kom hem till Sverige med hjälp av UD. Hela familjen var i chock och sorg, men det var inget som de pratade om hemma.
Eftersom inte mina föräldrar heller pratade om Lasse så här så mycket, så har det inte blivit det, utan det har liksom kommit bort så att säga. Och sen kan ju mina kompisar, jag träffar dem ibland som kände Lasse, och kan säga, ja, det var Lasse liksom så här. Och då kan jag tycka, nej, jag vill inte prata om det just nu.
Jag vill inte pressa Håkan mer om hans känslor kring Lars. Så jag började fråga om det jag kommit dit för, nämligen Åke. Kände Håkan till om hans bror haft en vän med det namnet?
Vilka andra personer var där nere i affären? Och det borde jag ju veta liksom. Vilka var där? Flera, men jag minns inte. Jag var där, men jag minns inte.
Nej, Håkan mindes inte någon Åke. Däremot berättade han en annan intressant sak. Att Lars vid flera tillfällen innan sin död känt sig jagad. Att han trodde sig vara förföljd och därför enbart ringde till sin familj från telefonkiosker. Eftersom han misstänkte att hans egen telefon var avlyssnad.
Han kände sig jagad och rädd att han skulle åka dit för olika saker. Och jag tror att det var på grund av att de höll på med annat också. Absolut, tror jag det.
Varför Lars kände så här visste inte Håkan säkert. Men han gissade att det handlade om en knarkaffär som gått snett. Att killarna från karavan kanske lurat eller blåst några andra på pengar.
De hade gjort lurat någon alltså. Jag har inte någon vet inte om det var sant eller osant. Men att de kände i alla fall att de var jagade. Absolut. Du pratar ju om att den här Åke hade gjort. Jag tror att det kan ju vara samma grej. Inte vet jag. Det kan ju vara så att de var med i den businessen.
Tusen tack för det här.
Jag sa hej då till Håkan, och när jag gick tillbaka mot spårvagnen genom regnet hade jag hög puls. Även om man inte hade kunnat berätta något om Åke kändes det som att jag hade fått reda på fler viktiga pusselbitar. Resorna till Afghanistan, drogerna och de mystiska samtalen från telefonkiosker. Vad hade karavankillarna egentligen varit insyltade i? Och vilken roll hade Åke haft i det hela? Det skulle jag snart ta reda på. I nästa avsnitt av Karavan, Mannen utan spår.
Det var inga vanliga antikhandlare liksom.
Efter vi träffades, Axel, så hittade jag en spännande grej. Åke fanns ju här.
Ja, han blev hotad med Kalashnikov och skulle någon sorts sån här skenavrättning.
Oh my god, really?
Du har lyssnat på andra delen av Karavan, Mannen utan spår. En serie från produktionsbolaget Studio Olga, producerat för Podmi. Det jag berättat för er nu är helt sant, även om visst material har rekonstruerats efteråt. Jag som har gjort det här programmet heter Axel Winqvist. I redaktionen finns också Vendela Lundberg och Samanda Ekman. Ljudmix är gjord av Moham Ner. Programmets exekutiva producenter heter Lovisa Falk och Johanna Wiberg. Missa inte nästa avsnitt när vi fortsätter leta efter Åke.